En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
In the supermarket you have eggs, class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others and some give you better on it.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Mycket varmt välkomna ska ni vara till Sillypodden denna tisdag är det. I januari. Det börjar dra ihop sig till deadline day och slutet på ett fönster som varit, ja, snark får man väl ändå säga. Det har inte hänt jättemycket och vi har märkt att det är många klubbar som har det lite tajt med ekonomin, eller kanske framförallt då med ekonomiska regelverk som de behöver förhålla sig till. Men det finns ändå lite att prata om givetvis, så vi kör ju på med podden som vanligt. Bakotta Sarri heter jag som sitter här med Kasper Ljungström i sedvanlig ordning, får man väl ändå säga, nu
ja,
för tiden.
Ja, det börjar bli mer en vana än en ovana.
Ja, du börjar ta för dig mer och mer, som sagt. Vi sa det förra veckan där att snart kommer du lägga anspråk på den här programledarstolen.
Ja, dit är en bit.
Nej, snart är du där. Kul att ha dig här givetvis. Och Jakob Planell tillbaka också. Kul att ha dig här.
Ja, men tack. Kul att vara här igen. Det var ett litet tag sedan. Får se om... Jag kommer nog inte dra introduktionen igen, men kul om någon kommer ihåg mig sen sist.
Däremot kan du väl säga vad du tycker om fönstret hittills?
Jag håller väl med dig att det har varit lite snark. Och jag liksom började fundera lite kort när du nämnde det kring januarifönsterna som har gått de senaste åren. Och det har väl varit snark ganska länge. Eller kommer ni ihåg?
Alltså januarifönstret är ju liksom ett fönster där det främst handlar om att liksom reparera snarare än att förstärka. Och med de här regelverken så ja, chanserna minskar helt enkelt att man kan inte reparera på samma sätt, och man kan liksom inte bara gå berserka gång i januari för att försöka lösa någon situation, utan klubbarna har fått vara mer återhållsamma och det märks. Men januarifönstret generellt är ju mycket sämre än vad sommarfönster är.
Men det ligger just något i det här att alltså välfungerande klubbar gör inget januarifönster.
Nej.
Klubbar som har problem eller åtminstone fått problem av diverse skäl. Det kan ju vara att de är välfungerande men har tvingats till att få problem. Real Madrid har fått anledningar att köpa mittback men de vägrar att göra det ändå till exempel. Så det finns ju också den aspekten i det hela. Men det är väl lite som att förr i tiden, om man tittar, ska göra någon sorts jämförelse, tidernas begynnelse, om du skulle bygga ett hus, det var ju bara att liksom gå ut i valfri tomplätt och bara sätta upp någonting. Sen kom det regelverk över saker och ting för att alla ska samsas. Du måste ha bygglov, du måste ha det och där, du måste ha och så vidare. Och det är väl lite där vi är i transfermarknaden. Att idag så är det inte bara att ja, men United behöver reparera sin offensiv, de behöver få in en forward, vi går och köper den. Utan de måste ha plats i budgeten, de måste hålla sig inom FAs. Ja, regelverk som verkligen visat sig ha tänder och faktiskt agera. Och det ser vi ju på de här poängavdragen som Everton har fått och kan få igen, och de som Nottingham potentiellt kan få efter att ha värvat 44 spelare på ett och ett halvt år. Så att det är ju en effekt av ett. Det är ingen snack om saken. Det är inte financial fair play, alltså UEFA, som liksom det som hindrar klubbar, utan det är ju mer de egna regelverken i de diverse länderna. Det har man varit van vid i Spanien till exempel, där det är ju där Barcelona tampas med snarare än någonting annat. Det är inte att de inte har pengar att köpa Lucas Bergvall. De kan hitta pengar. Johan Laporta kan skramla ihop någonting från kappsäcken och lösa det. Men han får inte, för han har inte liksom lov att göra det utifrån reglementet som finns.
Nej, och sen liksom generellt så görs det väl inga stora investeringar i januari för att alltså, man har annat för sig. Alltså det är så liksom, det är klart att sportcheferna
på AFCON liksom.
Ja, men sportcheferna har liksom inte kanske i yttersta led ansvar för det som händer på planen, men så här, mitt i säsong så kliver man väl inte in speciellt ofta och gör en jätteinvestering på en miljard på en spelare. Det händer ju liksom inte, utan det är ju ett förberedande arbete som det ligger oerhört många månader av liksom, ja men försäsong bakom typ.
Alltså vi har ju sett det ske.
Absolut, men det är ju mer
Coutinho när de inte hann lösa det på sommaren. Virgil van Dijk, Bruno Fernandes.
Alltså det är klart
men
att det
van
sker.
Van Dijk och Fernandes var ju för reparationer.
Det är klart att det sker, men det är ju mer ovanligt än vanligt att det görs dyra investeringar.
Fernando Torres.
Ja. Ja, men apropå planerandet som Kasper, så känns det ju också som att det kan ju vara en effekt vad jag följer den italienska fotbollen här också. Mm. Men många jobbar ju förebyggande mot sommaren i januari också, för att du kan börja kontakta då spelare vars kontrakt löper ut.
Vi kan väl i och för sig dra upp det direkt, att vi har ju en övergång som är officiell på tal om just försöka kontakta till sommaren. Thiago Diallo ville ju inte värva till sommaren, och för de har ingen transfersummer att jobba med överhuvudtaget. De går på fri transfers nu. Taremi verkar väl ändå vara på väg in, och Zielinski på väg in på fri transfers. Väldigt fina värvningar för övrigt. Men Diallo ville de ju också ha till försvarsled, men då kunde ju Juventus lägga en liten, liten summa här i vinter för att lösa dem direkt, vilket inte alla klubbar kan göra där. Och han är faktiskt officiellt presenterad av Juventus nu. Lills portugisiske back. Vi har pratat om dem tidigare avsnitt också. Väldigt spännande spelare och bra värdning för dem.
Ja, verkligen, får man ju säga, för den pengen och för den liksom potentialen som man sitter inne på, som man såg när Lill vann franska ligan. Det är klart att det blir spännande, så är det ju. Och tillsammans med Bremer och gubbarna så tror jag att det kan bli bra.
Danilo som numera kan spela mittback också, vilket är så här helt orimligt för mig att tänka, med tanke på att man såg honom i Real Madrid-tröja och i City-tröja och allt annat där. Ja, positionsspel var väl inte hans styrka direkt.
Nej.
Fascinerande hur väl han har passat in i Juventus och hur viktig han har blivit för dem och vilken spelare han utvecklas till där, tycker jag. Credit till honom för det. Innan vi går in på, fortsätter på sillyspåret, så måste vi ta lite om det som händer i Spanien, på tal om reglementen och sånt. För i Spanien så blev det ju, det är första gången nu den här helgen som man då offentliggör ljudfiler från VAR-beslut som tas i matcher, och de då där domaren går ut och tittar på skärmen och så vidare. Och det här blev ju extra aktuellt i och med det som skedde på Santiago Bernabéu i helgen, när Real Madrid vann med 3-2 mot Almeria i en match där varenda VAR-beslut som kunde tänkas gick emot Almeria. Jag tycker väl faktiskt att alla de här situationerna är 50-50 situationer. Är det axel eller arm på Vinicius Junior? Jag kan fortfarande inte bestämma mig hur många gånger jag ser det.
Jag lutar mer åt axel än arm.
Du lutar åt axel?
Ja, men det är jag.
Men alltså, precis, det är ju inte solklart att det här är en skandal att det där målet blir godkänt.
Nej, tycker jag inte.
Det håller jag med om. Men det kommer ju såklart i kombinationen av det bortdömda målet som Maria får bara någon minut innan.
Ja, exakt. Och dessutom, ja, det var ju fler situationer i den här matchen. Straffen som Real Madrid får, där det absolut går att diskutera hur mycket är det där hands i den situationen när bollen kommer från sån vinkel, från så nära håll och allt vad det är. Och ja, Gaisa Garitano, han sa ju där rakt utvis, han är där bara, jag ger upp nu, ja, det här går inte. Och han lyckades bli utvisad i slutändan också. Imponerande att han höll kylan så länge som han gjorde. För det var ingen som gick med, stackars Almeria. Men det är inte den situationen som har fått ramp just efter, för att om det var Almeria-ilska efter slutsignal, så har ju det bytts ut, som det brukar göra i Spanien när det handlar om Real Madrid, till katalansk ilska. Och bland annat också lite läckta ljudfiler, för att det är ju en annan situation som har hamnat i blickfånget. Och det är ju när Vinicius Junior då sätter upp en misstänkt arm i ansiktet på Alejandro Pozzo, som många menar skulle vara rött kort då. Och Gerard Romero då, Twitch-streamern och Barca-journalisten, han dundrar ju ut den här ljudfilen från då, där Hernandez VAR-domaren ser det här, släpper det och inte informerar huvuddomaren. Och det har ju fått som följd att, okej, okay, till att börja med, hur läckte den här ljudfilen ut? Joan Laporta går ut och säger det är en total skandal, vergüenza, alltihopa. Guti hugger tillbaka med, ska du säga, med Caso Negreira pågående. Och också är pajkastningen igång. Det är ju, ja, till att börja med liksom, VAR. vad känner man? Det blir ju uppenbarligen inte bättre.
Nej, det är ju, det har ju blivit någon slags falsk trygghet för alla domare. De vågas ju inte ta beslut överhuvudtaget längre, och VAR, det har ju någonstans ändrat regelverket, känns det som. Det känns som att det har blivit mycket sämre på alla håll och kanter egentligen av VAR. Jag ser situationen här framför mig nu med Vinicius, och att man inte liksom tittar på den där, eller att man liksom inte gör bedömningen att där, ja, skulle kunna vara någonting.
Gjort den förklaring som har kommit till Madridpressen är att han ska ha gjort bedömningen där då, att ja, men det där är max ett gult kort. Och då ska han ju inte informera domaren.
Nej, så är det. Ja, Jag skulle nog kunna sträcka mig till att det är ett rött kort, men ja.
det blir highlightat i alla fall, ja, i det läget.
Det blir det ju verkligen.
Nej, så allt är som vanligt i Spanien, höll jag på att säga. Där i alla fall. Mm. Det är allt som tar rubrikerna där just nu. Inte lika mycket rubriker, med andra ord, om Karim Benzema. Det var några rubriker där när det pratades om Real Madrid-återkomst, men den dörren stängdes ganska fort från alla parter. Den som däremot har dykt upp, som väl också har halvt dementerat från vissa håll, men ändå liksom rapporterat från trovärdiga håll också, är ju att Lyon är intresserade av att ta hem Benzema, den förlorade sonen som lämnade klubben 2009 för att göra det han gjorde i Real Madrid och sen nu vantrivs i Al-Ittihad. Tror vi att det är möjligt?
Alltså, jag har svårt att se det generellt. Benzema känns som att han fortfarande vill ha, om han ska tillbaka till Europa, så vill han absolut ha en konkurrenskraftig klubb. Och i dagsläget så är inte Lyon det, även om de har lyft efter den katastrofala starten, så är det ju ingen klubb som kommer spela i Europa, kanske förrän Karim Benzema har lagt av.
Hej, vi kan erbjuda att du får spela med en inlånad Arnaud Danjuma.
Mm, precis.
Det lockar kanske inte jättemycket.
Ja, det är väl sådär.
Nej, men det är intressant där också, just att han vill tillbaka. Problemet är väl just att oavsett vart han går, om han skulle gå till United eller Chelsea eller något, han måste ju fortfarande ge upp fruktansvärt mycket pengar.
Mm. Och alltså, ur den aspekten så är det väl kanske mer troligt att han gör det för Lyon än att han gör det för Chelsea. Alltså, det tror jag ändå att så här, det finns ett hjärta kvar, men det behöver vara en liksom kombination av hjärta och konkurrenskraft, och då faller Lyon tyvärr.
Jag tror också att det är för många frågetecken, men det hade ju, nu i och för sig, om jag kollar på körschemat så lär väl inte det bli fallet, men det hade ju varit trevligt om trenden vände lite. Spelare som vände tillbaka till Europa efter Saudi-äventyren, lätt av typ Jordan Henderson då.
Mm.
Men som sagt, vi ska prata vidare, och det ryktas ju fler spelare åt andra hållet.
Mm. Jo, men det är ju inte heller, alltså det är inte det här, med all respekt till de spelare vi ska prata om en stund, det är inte megastjärnor.
Nej,
så är det.
Det är absolut att det finns en del i den saudiska planen att även värva spelare på en lite lägre hylla för att allmänt höja nivån på ligan.
Mm.
Det finns. Och de vill ju utöka antalet spelare som får spela per klubb.
Men det är ju heller inte liksom samma kvantitet som värvas till Saudiarabien i det här fönstret. Vi har varit inne på att det är ganska kallt fönster generellt, men det är väl så att Saudi-projektets lilla satsning, de har fått sig en rejäl törn efter att liksom tongivande spelare säger att nej, men vi trivs inte så bra här. Nu var det någon mer som gick ut, jag tappar namnet vem det var här.
Sergej Milinkovic-Savic hade väl träffat Lazio-spelarna där i samband med att Lazio var på Supercupen.
Mm, just det.
Och sagt det på flygplatsen till dem där, att jag saknar er grabbar. Mm. Med liksom tårar i ögonen.
Och jag menar,
och fyllde själv, Sergej. Men, ja.
Ja, men jag menar, Karim Benzema, Jordan Henderson och Milinkovic-Savic, det är tre ganska tunga namn för den satsningen som Saudi-Arabien gjorde. Om alla tre efter ett halvår säger att nej, det här håller inte för mig, det är klart att det får sin törn, satsningen.
Någon som däremot är helhjärtat med den här satsningen är Cristiano Ronaldo.
Mm.
Han gick ut här nyligen och konstaterade att han tycker att saudiska ligan håller minst lika hög nivå som ligan. Det är inget snack om saken, sa väl han där rakt ut. Undrar varför han valde just ligan som jämförelse. Låt oss få osagt. Ja, det som sagt, Ronaldo tar plats och säger saker ibland.
Det gör han.
Borta. Och han kämpar hårt med det saudiska projektet. Men Benzema Lyon, som faktiskt, alltså alla rapporterar att det ska bli svårlöst till att börja med. Men att det ändå finns en sån tanke och förhoppning. Så kommer ju Lyon ändå lyckats få in hemvändare förr. Tänk på Lacazette och Tolisso och så vidare.
Mm.
Det är helt otänkbart.
Nej. Alltså nej, otänkbart är det inte, men det blir svårlöst.
Det blir otroligt svårlöst. Frågan är hur lätt löst det blir för Bayern München att lösa Kieran Trippier. Det kanske är den största pågående silly-följetongen vi har här just nu, med dryga veckan kvar av fönstret. Bayern München vill ha en ny högerback. De har haft det svårt med PSG när de ska försöka förhandla om Nordi Mukiele. Och då riktat de blickarna till Kieran Trippier. Newcastle behöver sälja spelare. Newcastle är intresserad av att sälja Trippier. Mm. Bayern vill låna in honom, men förhandlingar pågår fortfarande.
Mm.
Så vad tror vi? Trippier till Bayern, vem går vinnande i en sån affär potentiellt?
Alltså, Bayern har ju på ett sätt, de är olika, de tycker jag, har haft oerhört svårt att ersätta Benjamin Pavard sen han gick till Inter. Ja. Det liksom, i slutet av sommarfönstret så letade man på ganska låga hyllor, upplevde jag, för att ersätta honom. Och nu har det gått nästan ett januarifönster och man har fortsatt svårt. Så som sagt, det överraskar mig. Vi pratade innan om välfungerade klubbar och klubbar som historiskt sett har lyckats planera sina fönster. Jag har sett Bayern som en sån. Men lite av ett fiasko, måste jag säga, att de inte har löst den pucken än.
Och för Newcastles del så är det ju jag ska inte säga, eller det är klart att det kom som en chock att man vill göra sig av med Kieran Trippier, för jag kan inte tänka mig att det är stora pengar det pratas om där.
13-14 ska de kräva.
Ja, miljoner, och det miljoner. Är ju siffror som knappt löser någonting överhuvudtaget.
Jag tänker väl upp den här oannonserade intäkten som de tittas på där. Ja. Det har väl med det att göra också.
Ja, det är väl sånt som ska spela in också, men det blir ju tydligt här, vi kommer ju prata om det senare också, men det är tydligt att Newcastle håller på att försöka rensa ut lite i truppen och satsa på och gå en annan väg. Det finns ju redan en ersättare på plats, Livramento, som för varje match han spelar så känns han mer och mer som ett kap. Jag tycker att han är otroligt bra. Så att det är väl rimligt på så sätt. Men sen tror jag också att Bayern, det finns ju en viss Josip Stanisic som är utlånad till Bayer Leverkusen som pendlar lite mellan mittback, högerback. Jag tror väl att han och Trippier, om det blir aktuellt, ska liksom slåss lite om den rollen i Bayern München. Så att
räknar vi bort Mazraoui i leken då?
Ja, just det, han är ju där också harvar. Ja, men då är det klart att då är det väl en kortsiktigare lösning kanske. Men ja, jag tror att Stanisic kommer att liksom ge sig in i leken och börja vara med där också. Så då är de ju tre kompetenta.
Bonasar ingår ju inte i...
Nej, det gör han inte.
Han är kvar dock, tror jag. Fortfarande,
ja, ja, men det.
Men alltså, jag kan ju förstå varför Bayern går för Trippier. Jag ser det. Alltså.
Verkligen.
Jag tycker att det är en spelare som kanske också skulle må bra av ett miljöombyte, för att let's face it, han har inte varit bra senaste tiden. Det är mycket avgörande misstag och slarv och
inte varit liksom bra,
lite balans överlag.
Inte varit bra tycker jag är lite hårt. Han är fortfarande en oerhört störtepelare i allt som Newcastle.
Han var helt fantastisk i våras. Ja. Han var helt otrolig i början.
Han har ju fortfarande en ruskigt bra nivå i sig. Ja. Så att det är klart att det är en bra värvning för Bayern München. Sen att han har haft lite av en formsvacka på senaste, det är väl vad det är, men det är en oerhört kompetent spelare, sorry.
Men det är en försäljning som Newcastle kan tänkas göra om de ska försöka sälja någon. Så det kan man väl säga om Miguel Almirón också. Ganska bra timing på det här budet från Al-Shabab, får man väl ändå säga.
Verkligen.
Utan att, ja, ni får lägga ihop ett plus ett själva här hemma. Men ja, det verkar som att han kan vara på väg dit i alla fall. Och sen absolut, Almirón har gjort jättefint i Newcastle och varit viktig stundtals, men det kanske inte är den spelaren du går hela vägen till liksom absoluta toppen.
Nej.
Med.
Nej. Och det är ju lite som jag sa, det är ju tydligt att med Almirón, med Trippier och så eventuellt då med Callum Wilson på väg bort, så är det tydligt att man vill få ut de här gamla gubbarna och så vill man ha in lite ungt, fräscht, så man kan satsa på nytt. Men alltså, timingen är ju bra på så sätt att Newcastle måste sälja, men de har också mycket, mycket skador. Så att det blir intressant att se hur de ska liksom formera elvan om Almirón skulle lämna här den närmsta tiden.
Alltså, ja, för att då har vi Barnes är väl en bit bort.
Ja, han är en bit bort. Jacob Murphy är också out.
Och Jacob Murphy är inte en spelare heller du kan bygga saker på.
Han
slår över sin vikt ganska ofta, men...
Ja, men han är ju en spelare som absolut hade kunnat göra det här och nu i liksom ett halvår.
Typ. Alltså, egentligen, den Newcastle skulle behöva sätta det ekonomiska läget. Jag tycker att det är rätt sätt att ta sig an att de måste sälja spelare. Istället för att skeppa bort Alexander Isak eller Bruno Guimaraes, att man då kanske väljer att gå lite bredare, även om det är bredden som har varit ett problem för dem just nu. För att då kanske titta på fritransfermarknaden. De kan absolut gå in och konkurrera med ganska många klubbar, de är väldigt bra spelare där. Och det finns någonting att hämta för dem i sådana här läge som hade kunnat göra truppen bättre. Tänk om de hade varit på Zielinski liksom.
Ja, absolut. Problemet är väl att de kommer behöva göra sig av med fler spelare än de här. För det pratas om 155 miljoner pund back över de senaste åren. De summorna får du inte ihop av Callum Wilson, Miguel Almirón och...
Beror på vad Al-Shabab betalar.
Ja, men exakt. Men jag menar, du kommer ju behöva göra dig av med bra spelare också. Så är det ju för Newcastle.
Självklart är det så. Jag tycker väl alla de här är bra spelare. Men det är inte liksom stöttepelare som ska bygga och liksom vara grundbulten i.
Nej,
sorry. Alltså om Bruno Guimaraes är liksom... Alltså ganska fri jämförelse, inte absolut i närheten samma spelstil. Men säg att Bruno Guimaraes är lite deras svar på David Silva. när City är och liksom den ska liksom motorn och på något sätt liksom stå för trygghet i mittfältet. Silva gjorde det mycket offensivare roll och på annat sätt, så att det är inte en jämförelse som spelarna som så, men rollmässigt i processen, och Alexander Isak i deras Sergio Aguero. Det är ju så. Och då hade det varit ett steg väldigt långt åt fel håll för Newcastle att sälja någon av de två. Och sen Botman är deras Vincent Kompany liksom. Typ.
Absolut, men någon kommer behöva säljas liksom.
Du tror att någon av de här tre måste säljas?
Inte någon av de här tre, men någon bärande spelare.
Det här. Ja. Det är därför vi ser det här nu, för det här exakt. Är ju ändå spelare som startar matcher. Men hur är det med Wilson då? Var ska han? För det var ju snack om Milan från ingenstans. Och sen snack om Atletico Madrid också. Hur hade han funkat tror ni i Sydeuropa?
Det är ju en Brexit-lirare i grund och botten. Jag har svårt att se hur han ska funka. Kanske i Atletico Madrid där det är lite liksom, men det är lite grisigare spel och liksom lite tuffare tag, men alltså Callum Wilson utanför England, det har man ju som svårt att ens fundera på.
Är det rätt profil för Milan skulle du säga, Jakob?
Jag vet inte, alltså det överraskar mig lite att Wilson kopplas ihop med Milan. Alltså dels för att Milan letar efter en forward överraskar inte. Men till januari, Callum Wilson, man skulle ändå, jag pratade innan om att Newcastle behöver få in pengar. Jag vet inte om Milan vill hosta upp för den profilen nu när Giroud gör ju faktiskt fortfarande mål och Luka Jovic har väl smugit igång lite i alla fall.
Det är kontraktsituationerna där, det är det som är.
Ja. Men jag tror att alltså, så som Milan arbetar på marknaden, alltså kanske framförallt post Maldini då, så skulle det överraska mig om de plockar in honom faktiskt.
Men det var mer rimligt om de skulle liksom helhjärtat gå för John Duran från Villa, försöka få ett lån förhoppningsvis för Milan till en köpoption om det då skulle gå bra. För det känns mycket mer som den profil som Milan alltså.
Och det ska ju sägas också att det är en ganska otrolig flytt. Newcastle har egentligen inga planer på att göra sig av med honom här och nu. Han har 18 månader kvar på sitt kontrakt, så det är väl han som pushar för att få lämna, för att få lite speltid. Atletico Madrid ska vara ruskigt inställda på Moise Kean, som det ska vara basically klart, de ska vara överens med varandra. Och Milan har ju Romano också gått ut och liksom nekat att de är väldigt nöjda med det de har nu, Milan, så att de är inte jättedesperata, men
ja. Ja, får vi se. Milan hade ju en del att göra inför det här fönstret och någon ska väl in ändå på något sätt där. Atletico nämnde ju där att det verkar ju vara så gott som klart med Moise Kean. Det har ju dykt upp en annan aktör i den jakten och det är ju Bayer Leverkusen. Bayer Leverkusen har Victor Boniface skadad. De vill hitta en ersättare på kort sikt här nu. De har ju minst sagt slagläge i Bundesliga. Fortfarande inte förlorat en match.
Helt otroligt.
Ja, det är faktiskt otroligt.
Efter Bayern München förlorade mot Werder Bremen här i helgen också, så har de ju drygat ut ledningen dessutom. Moise Kean är otroligt skeptisk till om det är rätt spelare för Bayer Leverkusen. Jag är ganska skeptisk till Moise Kean överlag. Tycker vi inte riktigt han har den här edgen som...
Nej, han blev aldrig riktigt så bra som man tänkte att han skulle bli när han kom fram och var liksom första 0-0-spelare som spelade Champions League-fotboll och vad det nu var. Så ja, det har gått lite ut för honom.
Ja. Vad heter det? För Atletico kan man se honom värva någon som backup. Och det är ju det han är tänkt för. För det är ju Angel Correa då som också är på väg till Saudiarabien. På tal om att det är lite lägre hylla de handlar från, Angel Correa och Miguel Almirón liksom, det är väl läge för dem att casha in lite så. Men Leverkusen tittar även på andra forward, så det här går jag mer igång på, att de vill ha Borja Panda Iglesias från Betis. Det är en fin forward.
Är det 2024, är det 2024?
Panda är alltid fin. Han är en otroligt sympatisk person.
Ja, det är mycket väl som jag läste här, att han har inte gjort mål i åren. Han har varit mycket skadad och liksom, det har inte blivit jättemånga starter. Han är 31 år. Är det någon du går in liksom och nu ska vi hålla undan Bayern München här i Bundesliga
toppen? Han vet ju hur man gör mål. Det är ju det.
Ja, inte
och
i år,
han kör en Fiat Panda. Bara där.
Man kan väl unna den typen av profil en flytt där han kan ta en titel.
Ja, så. Precis.
Det är väl ungefär det jag känner kring det.
Sen är det så också otroligt under att tänka sig Panda Iglesias någon annanstans än i La Liga. Och bara det,
liksom, det är lite Callum Wilson.
Hade jag velat se.
Det är lite Callum Wilson, man har svårt att tänka. Vissa spelare ska bara vara i vissa länder.
Tänkte man om Tammy Abraham också i England. Jag var väldigt förvirrad.
Och Eric Dier.
Han fungerade ju kanon där tills han blev skadad. Ja. Men Eric Dier har ju sin liksom så här portugisiska ådra, ja, som det, han det alltid sant. Kan peka på. Man inte, men det trodde man inte att Kieran Trippier skulle lämna Atletico Madrid någon gång heller. Det gjorde han ju och gjorde det jättebra.
Mm.
Så jag gillar ju så här när spelare vågar bryta sådana barriärer och testa gränsen. Och det är kul att fler engelska spelare gör det, tycker jag.
Verkligen.
Och inte bara de unga som går till Dortmund, utan att vi har andra som testar vingarna. I övrigt nämnde lite kort om Inter-förfaranden tidigare, och Milan har vi nämnt. Hur är läget i Inter annars, Jakob? Är det är Taremi och Zielinski, men ingenting nu till vintern, eller?
Nej, precis. Till sommaren är ju, uppges ju de två vara så gott som klara. Åtminstone Zielinski verkar ju vara närmast. Men sen har ju Inter faktiskt plockat in Tajon Buchanan.
Just till, det, har de ju.
Under januari.
Det var väl dem också.
Mm. Ja, nej, men det var väl där pengarna fanns liksom. Det var ju Cuadrado-skada, behövde man täcka upp på högerkanten. Så att jag hade ju gärna sett att Inter skulle leta efter en forward, men behovet i truppen ansågs väl vara mer akut på högerkanten. Och Inzaghi har ju vid upprepade tillfällen när han fått frågan sagt att han är nöjd med sina forwards, även om det är ett fantastiskt forwardspar i Lautaro Martinez och Marcus Thuram, men en hylla ner då, om vi ska använda det uttrycket igen, där bakom med Sanchez och Arnautovic.
Ja, de har väl inte riktigt lyckats rosa marknaden än när de fått läget, och det är ju en skillnad på att ha Lautaro och Dzeko, som konstant underskattar tycker jag, och Lukaku förra säsongen.
Mm.
Det blir ju något annat att ha två istället för tre som du verkligen kan lita på.
Så är det. Och Sanchez spelar. Är ju inte heller vad han var när han var inte för två säsonger sedan. För då tyckte jag faktiskt att han fyllde en roll och fortfarande var ruskigt användbar. Nu tycker jag att han kom in igår liksom som en nummer tre där fram i superfinalen till exempel, och där tycker jag att han fortfarande kan vara lurig och skapa målchanser, men som en av två forward så håller han inte riktigt dagsläget, tycker jag.
Nej, han var ju bra i Marseille dock. Jag vet inte riktigt vad man har Alexis Sanchez. Det är det som är grejen med honom som gör mig väldigt förvirrad. Men ja, en forward, han vill ju rotera runt där också, Simone Inzaghi. Supercupmästare, han kan ju det där med att vinna cuper, även om Coppa Italia tog slut tidigt för Inters del i år. I London Calvin Phillips är ju inte där än, men han kanske hamnar i London.
Det är,
i West Ham.
Absolut, det kan till och med vara så att han också är i London, för att han ska enligt uppgifter här ha flugit tillbaka från Manchester Citys camp i Abu Dhabi för att säkerställa
camp i Abu Dhabi.
Så är det. Säkerställa den här flytten, helt enkelt. Den här låneflytten till West Ham som är väldigt aktuell. Den kommer förmodligen hända. Sen har ju West Ham skablat bort affärer förr, så är det ju. Men det är väl mycket som talar för han ska vara väldigt, väldigt inne på att få ansluta till West Ham. Diskussionerna ska gå bra. Det som återstår är väl att liksom förhandla om någon slags avgift mellan klubbarna. Men det kommer förmodligen bli av. Och det som förmodligen inkluderas i det här är väl någon slags första tjing från Citys håll. Att de kommer få liksom första tjing i sommar när Lucas Paquetá troligtvis blir aktuell.
När hela Paquetá Island-historien har...
Ja, exakt. Det är väl ingen som har diskuterats utåt, utan det är bara liksom spekulationer som görs. Men klubbarna har generellt en väldigt bra relation mellan varandra historiskt också, City och West Ham. Så att det är väldigt roligt att det finns sådana liksom bestämmelser i det här också.
Det är ju alltså, men det pratades om Newcastle, det pratades om Juventus och West Ham i det här läget. Det känns väl nästan som ändå liksom ganska bra alternativ för Phillips själv för att få speltid och så.
Ja, det verkar ju så. Vi har ju suttit här och pratat om Calvin Phillips många gånger, att han kanske är för bra för West Ham, och det vidhåller jag väl här och nu, och det är väl så att jag är väldigt nöjd med det här. Men det verkar ju inte som att Newcastle och de här klubbarna är intresserade, och de spanska intressenterna verkar inte ha råd, helt enkelt. Så att ett jättebra val för honom, ett jättebra alternativ för West Ham. Så att en bra deal för allihopa.
blir ju också lite huvudbry för David Moyes att formera mittfältet då. Men du har ju Ward-Prowse då, Edson Alvarez.
Ja, Alvarez är ju skadad nu, så att han kommer ju börja där. Om det här blir av så ja. Kommer han ju börja där. Men sen är väl tanken att Thomas Soucek är kanske han. Den som får flytta på sig. Så har man ett tremanna mittfält med Ward-Prowse, Phillips, Alvarez. Paqueta har en ja, men mer fri roll ute på kanten. Och så Kudus och Bowen.
Ska det bli något med det eviga Juventus-ryktet med Soucek då kanske?
Han är ju så, Moyes älskar ju Soucek. Det är ju där skon klämmer, för att man ska veta att han har gått ner sig. Även om han har steppat upp liksom, från förra säsongen, så har han ju inte levererat speciellt bra.
Och men du tror det stoppar Juventus?
Ja, nej,
det gör det kanske inte. De har sin gamla scouting-rapport
på
Soucek.
De tittar på den här säsongen.
De sitter och väntar på att han...
Nej, det är 10 mål liksom. De tittar fortfarande på den och känner att ja, men här gör vi ett kap.
Jo, alltså det finns en anledning att titta på liksom, så här, de som behöver mittfältare i Serie A, just Napoli och Juventus och så vidare. Vad de tittar på för spelare. Det är till Pierre-Emil Højbjerg. Han är inte riktigt på den nivån som han var för några år sedan. Napoli försöker väl låna in Orel Mangala från Nottingham Forest just nu. Det är där vi är på något sätt. Så att det, jag säger det, Soucek till Serie A inom ja, till sommaren då. Han har varit lite sur på att vara bänkad för Calvin Phillips under.
Ja, jag har svårt att se det hända, men absolut. Det är inte otänkbart, så är det.
Det finns ju en till som ska in i mittfältsekvationerna, kanske lite längre upp i banan, och det är Mohamed Kudus. Mohamed Kudus som väl West Ham hade räknat med skulle vara borta längre än vad han nu blir. Och vi ska smyga in lite afrikanska mästerskapen här, för det var ju absolute scenes så att säga igår när Ghana kraschade ur mästerskapet efter att ha haft 2-0 mot Mozambique. Sen var det 2-2 efter en helt obegriplig målvaktsmiss också som föranledde situationen som gav 2-2-målet.
Ja, man lider ju med honom. Det är ju något hjärnsläpp när han är på bollen helt i onödan och det blir hörna. Mozambique kvitterar på hörnan. Ghana åker med väldigt stor sannolikhet ut ur mästerskapen. Så att, ja, man lider med honom.
Och framförallt då, så här, om ni inte har sett intervjun med Mohamed Kudus efter, så gör det med den mest fascinerande följdfrågan jag har sett, där han står ju bara helt tyst i intervjun och Kudus helt förstörd, och han på presskonferensen efter så hade han gått ut och rasat mot hela spelartruppen och kastat alla under bussen också.
Det är väl rimligt, för att han har liksom, i de här två matcherna som han har spelat, så han var totalt överlägsen alla andra på planen, och det säger jag inte som Western supporter. Han har liksom varit, det kan folk som inte, alltså folk som har tittat på de här matcherna intyga, att han har varit totalt överlägsen.
Och det var någon annan som tyckte det också, vi kommer till det just, han står där då helt tyst. Och bara, vet inte vad jag ska säga, jag får tacka fansen, tacka allt så. Och så följer de upp med liksom följdfrågan, och du har ju fått man of the match. Jaha, tack för att ni röstar på mig då. Okej. Det var otrolig tajming på den frågan. Ghananska journalister var rasande. Det var otroligt.
Avgångskrav på hela staben. Precis,
enligt Ghana Sockernet så har de fått sparken allihop redan nu. Chris Hughton och hela hans tekniska stab har fått gå. Och det som ändå också gav liksom en effekt till det här dramat var att Egypten tappade ju till 2-2 mot Kap Verde samtidigt. Och Egypten trodde där och då att de hade åkt ur. För att de visste inte att Ghana hade tappat 2-0 mot Mozambique. Så att Egypten satt där och var liksom helt förkrossade. Men de går vidare på 3 poäng utan en seger. Vilket också var det ghananska journalister skrek åt spelarna efter. Egypt went through with 3 points, skrek de.
Ja, det här mästerskapet fortsätter ju bjuda på sanslösa liksom skrällar och sanslösa matcher. Bara några timmar innan så förlorade värdnationen Elfenbenskusten med 4-0 mot Ekvatorial Guinea, och ligger även de oerhört risigt till.
Yep.
Så att det finns en del stora drakar som kan åka på pumpen alldeles för tidigt här.
Det är också bedrövligt att de fortfarande har chansen. Alltså med det här formatet ju.
Ja, jag gillar inte
heller. Man måste ge upp det. Jag förstår inte varför både då Afrikanska förbundet och Asiatiska förbundet har tittat på det här UEFA-konceptet med EM med 24 lag. Det här är skoj. Och tänker att det här ska vi kopiera. Varför i hela friden vill man göra det?
Portugal gjorde väl det. De vann väl EM efter att ha kryssat 3 matcher i gruppspelet.
Ja, men går vidare som trea.
Ja, precis.
Egypten går ju vidare som tvåa med 3 kryss.
Ja, men då köper jag det helt plötsligt.
Jag tycker att det är 2 lag som ska gå vidare ur ett gruppspel. 2 lag ska åka ut, 2 lag ska gå vidare, så är det bara. Jag gillar inte det här med bästa trier. Det gör jag inte.
Jag blir djupt besviken på liksom, silly season karusellen, man ska säga, liksom, med den här liksom transferryktesnurran här nu. För att jag tänkte att om jag googlar Emilio Unzue så måste jag väl få upp ett rykte om att han plötsligt ska dyka upp innan klubben absolut inte borde spela egentligen efter hans succé i Ekvatorial Guinea. Det gör han inte. Det är bara en massa snack om att han har gjort succé för Ekvatorial Guinea. Den gamla Middlesbrough-floppen som han ju var en gång i tiden när han var ytterback och misslyckades där. Hamnade i Birmingham City därefter, nu mer i Intercity i spanska tredje divisionen. De som tog Barcelona till en förlängning i Copa del Rey förra året. Bara en sån sak. Men nej, det är inga rykten om att han ska tillbaka till någonstans här.
Kan hans ålder på 34 år ha något att göra med det? Eventuellt, kanske.
Det kan ju ha det. Men man vill ju ändå en sån här succé som han har haft.
Ja, men han har varit bra, oerhört bra.
Man borde ju vänta på att han dyker upp på Uniteds lösning i forwardskrisen. Emilio Unzue på fri transfer från Intercity.
Det är gås.
Succén i Ekvatorial Guinea. Ja, det hade haft något. Jag, kämpa alla som hittar på uppgifter på mindre säkra transfer-sajter. United, forward. Fortfarande lite sur kring vår vän Rick Maxim Choupo-Moting för övrigt. Det släpper inte helt. Nej. Fortfarande ändå någonting där som ligger och puttrar. Och jag utesluter ingenting där.
Nej, det ska man inte göra.
Men det finns ett annat namn som också dykt upp på listan. Och jag vet inte om det här är bara klassisk transferjournalistik, alltså ryktesjournalistik ska vi kalla det i de sammanhangen som vissa uppgifter kommer från, där man slår upp 1+1. Brian Brobby ryktas till Manchester United redan nu i januari. Och Brian Brobby, han spelar för Ajax och en ung forward. Det känns som att det kan passa ganska bra för Uniteds transferfilosofi.
Ja, så har man tänkt för, men det blev inte så bra då.
Nej, men det är inte profilen den ska gå för.
Nej,
de ska inte ha någon som Höjlund behöver lära upp i sin tur.
Nej, det har vi varit inne på att det är läge på att plocka någon som kan göra det här och nu.
Alvaro Morata. Nej, jag har sagt det till många gånger. Han är fantastisk nu för övrigt, men det är någon sak.
Nej, men det är som du säger, de behöver ha någon som kan göra det här och nu och lyfta det här sjunkande skeppet. Så att det här är ju en oerhört spännande spelare, men inte riktigt det som United behöver.
Och det är dags att Ten Hag att släppa Ajax lite. Ja. Hade han ens den här spelaren i Ajax?
Nej, det här var det kan inte ha haft Brian Brobby.
Det gör det ju ännu mer.
Ja, alltså
han är ju fostrad i Ajax, ska jag säga.
Ja, Brian Brobby, men ja, i och för sig kanske, men han har inte slagit igenom då, eller?
Ja, han har varit på lån till Leipzig här några vänder, men ja.
Några vänder till och med. Ja.
Dubbla, tror jag.
Nej, Ajax som ju hade en väldigt tuff start på säsongen i alla fall. Mm. De har kommit igång lite efter det. På tal om unga spelare, PSG har klivit fram som huvudkandidat i jakten på Lenny Yoro. Lills supertalang i försvaret, en ny Rafael Varane som har kallats. United har ju varit där också. Lite snack om Real Madrid att ta med. Nu är det PSG som ska leda jakten och det är väl jättelogiskt att PSG vill ha honom på alla sätt och vis. Även om de väl vill förlänga eller förlängt med Presnel Kimpembe som är skadad dessvärre igen. Finns väl inte så mycket mer att säga om än att PSG går på ett ungt spår. Mm.
Skiftat från att rensa Serie A till att rensa övriga franska klubbar.
Rensa Serie A. Ja, det är så man ser på det i Italien.
Ja, de gjorde ju det en gång i tiden. Ja, men så de började. Javier Pastore.
Ah, just namnet. Lavezzi. Ja,
exakt.
Ja,
Cavani.
Lavezzi, Cavani, Pastore. Vad är det mer de höll på med?
Sen, Thiago Silva, Zlatan, om man ska vara
ja, så. Det är ju faktiskt också rakt från Serie A. Och sen så gick de väl på det spåret någon annan gång också, tänker jag. Donnarumma, Achraf Hakimi ingår där också i samma serie. Lite annan kategori på det, va? Det var när de bara skulle vara jättestora stjärnor och samla ihop dem, vilket inte funkar. Nu ska de bygga en ung fransk kärna, vilket jag tror är det mest liksom lovande PSG-projektet vi har haft hittills. Jag tror ju också ganska mycket på Luis Enrique som tränare. Det är ju det som ligger till grund för det med, för att det ska funka. Sen har de ju den här Kylian Mbappé-situationen att ta ställning till också. Senaste där på Kylian Mbappé är väl just att han har inte bestämt sig än. Det var inte mycket om den här deadlinen som stämde, om vi säger så. Vi har lite frågor innan vi rundar av dagens avsnitt. Svekol undrar, finns det någon som förstår kan beskriva Barcas finansiella situation mer konkret? Inte bara bankrutt, utan lön måste ner X innan de ens kan fundera på att signa Cancelo på annat än lån och så vidare. Och det har vi beskrivit förut och gjorde det i början av det här avsnittet också, att det har ju att göra med lönereglerna. Mm. Att La Ligas lönetak tillåter olika stor budget för olika klubbar beroende på vilka framgångar de har tagit och så vidare. Barcelona maxar det här taket i och med att de då har skulder som är, de stiger över det tillåtna, så måste de göra sig av med mer än vad de adderar. Och det var väl det som var det stora problemet tidigare fönster också, att när de då till exempel skulle addera Gavi till A-truppen, så måste de ha frigjort kapital som är typ 75% mer liksom. Något i den stilen, jag kan inte med exakta procentsatser, men något i den stilen är det. Och det är det som har gjort. De är ju på väg att sälja Barca Studios, en andra vända, en del av deras liksom merchandisebolag. De höll ju på med de här palankas och aktivera olika economic levers som det säger, för att liksom kunna investera i truppen och registrera spelare och hit och dit. Och de misslyckades med den här försäljningen till något tyst bolag, ska väl starta upp den igen, få in pengar på det. Huruvida det räcker till en ny mittfältare i vinter, det ska låta för osagt, men de håller på i alla fall. Vito Roque är i alla fall registrerad, även om Xavi inte verkar lita på honom sådär jättemycket. Även känslan jag har fått hittills i alla fall. Mm. Barcelona som för övrigt spelar i veckan, Copa del Rey mot Athletic Club, som ni kan se på Sportbladet här i veckan, kvartsfinaler i Copa del Rey. Williot Svedberg och Celta Vigo ikväll. Mm. Bland annat Spurs Jonte vill jag att vi ska prata mycket så här, folk med namn som kopplas till klubbar. Antonio Nosa och Vermeeren skriver han bara. Och det är ju för att det är två unga spelare som kopplas till Tottenham Hotspur. Mm. Antonio Nosa är den unga norrmannen i Klubb Brygge.
Yes.
De har ett gäng unga norrmän.
Det har de.
Inte Klubb Brygge specifikt, utan liksom fotbollsvärlden i allmänhet. Mm. Då.
Exakt.
Har ju kopplats till samma andra klubbar förut också.
Ja, det har han gjort. Men det är ju Spurs som ska vara liksom stora favoriter till att plocka in honom. Han är ju ja, en oerhört lovande spelare. Det är inte så att man sitter och tittar på honom vecka ut, vecka in. Men man har ju hört att det ska vara någonting kanske utöver det vanliga. Han ska ju dock inte vilja lämna Belgien förrän i sommar. Så att vi får se om Tottenham på något sätt kan lösa ett lån där, om det skulle bli av. För att det verkar vara hans fasta övertygelse att han vill vara kvar säsongen ut i Klubb Brygge.
Och då lånas tillbaka till Klubb Brygge, eller alltså säsongen ut, och sen gå till Tottenham. Det är rimligt för honom egentligen.
Mm.
Alltså på så vis. Kan man ju säga.
Verkligen.
Ska se, jag har en fråga på mail faktiskt från Vide Hjelm.
Oj.
Som tänkte nyligen på klubbar som borde förstärka sina försvar på mittbackspositionen. Skulle mest vara Premier League-klubbar som Newcastle, Chelsea och United som behöver förstärka. Vad tycker ni om spelare från Portugal och Nederländerna? Hade inte Antonio Silva, Gonzalo Inacio och David Hanko passat alla dessa klubbar? Hanko är nog också ett rätt billigt alternativ. Angående Antonio Silva till att börja med, där finns det intresse. För ja, Benfica, det dyker ju upp alltid någon ny liksom, portugisisk region där som ska kosta en miljard eller vad det är.
Ja.
Och där är ju Antonio Silva den, en av de senaste. Mm. Så har vi ju Neves där, Joao Neves på mittfältet. Men där ska de ju hålla fast ganska hårt i dem just nu. Och det är på tal om att inte lägga miljarder på spelare i det här vinterfönstret. Det är typ det som krävs för att lösa dem nu.
Ja, det här är ju, alla de här tre är väl försvaret som kanske är översta hyllan och som ska liksom till stora destinationer framöver. Så att det här kommer det nog bli dragkamp om på alla de här tre spelarna, tror jag.
Ja, Hanko borde väl vara den billiga. Inacio hade en prislapp på typ 60. När Madrid ryktades.
Hanko är väl den billigaste av de här. Han är ju ändå alltså, lite mer till åren och tillhör en holländsk klubb som inte brukar, alltså Feyenoord har väl en tradition av att det brukar inte vara jättedyrt när de ska sälja.
Benfica brukar vara bättre på att ta betalt.
Ja, exakt.
Benfica är väldigt bra på att ta betalt. Sen ska vi också så här tänka att om man då tittar på spelare som kommer från de ligorna för stora summor, så brukar de ändå lyckas ganska bra.
Mm.
Titta på Ruben Dias i City, som ju har varit en makalös succé totalt sett, får man väl ändå säga.
Mm.
Man prickar ganska ofta bra med mittbacksvärvningar från den andra ligor på så vis också.
Ja.
Vi går vidare. Ja, Albin Forsberg har samma koppling som dig här, Kasper, om att Calvin Phillips, man kan göra koppling till att Paquetá möjligtvis säljs i sommar och att Phillips på något sätt ingår i någon överenskommelse.
Mm.
Så att ja, vi får se vad det blir av Lucas Paquetá till sommaren där då.
Ja, och framförallt får vi väl se också om det är väl snack om att det inte ska finnas någon utköpsklausul på Calvin Phillips, men om det ska in någon slags Paquetá-överenskommelse, så då tror jag nog inte det är omöjligt att det dyker upp en ändå ganska dyr liksom utköpsklausul där för West Ham.
På tal om West Ham, vem ska man som forward då?
Jerry Bowen. det är han de ska ha som forward.
Ingen annan, de ska inte värva någon. Det var ju, jag såg något rykte om att de hade fått nej på John Duran.
Ja, exakt. De blev ju nekade lån och ska väl liksom fortsatt vara intresserade av Armando Broja. Det är ju en spelare de har haft på radarn, men de har inga pengar just nu, West Ham. Det går inte att värva på det sättet som man vill. Så att en anfallet tror jag nog kommer först i sommar. Men den positionen som prioriteras nu är väl, ja, utöver Calvin Phillips så är det ju vänster ytterpositionen där man egentligen inte har någonting förutom Paketa i en liksom mindre fri roll.
Tänk om de haft lite tålamod med Scamacca.
Ja, men å andra sidan har de haft tålamod med ganska många anfallare i West Ham som har...
Sebastian Allaire, ja, som man värvade och inte alls mycket tålamod med.
Ja, och det hade de.
Tycker du det?
Han fick sina chanser utan att leverera överhuvudtaget. Och anfallspositionen i West Ham är ju en... Det är en position där väldigt, väldigt få spelare lyckas. Det är väl en utav... Det är väl West Ham och Chelsea ungefär som kan värva anfallare.
Ja, om jag var anfallare och West Ham skulle vilja ha mig så hade jag tvekat på det.
Ja.
Det är så.
Precis, det är en jobbig position. Men nej, det är vänsterytter som prioriteras nu. Jared Bowen är väl tänkt att spela högst upp.
Filippa Andersson då till
Michael Antonio är ju inte, det är inte jättelångt bort heller att han är tillbaka. Så att, vi får se.
Han är en forward. Rasmus Knutsson vill, vi pratar om United hijack av Omar Berada. Det är ju den här då City-bossen eller en av deras klubbchefer där som United har norpat. Och det är väl bra för dem. Alltså det finns inte mycket att säga om det. De behöver ju göra om lite i sin transferavdelning så att säga. Och om Berada då kan hämta sig från den initiala chocken som man lär få när han kliver in på kontoret där första gången och undrar vad håller ni på med här? Om man kan hämta sig från den och få ordning på saker och ting så kan det väl säkert bli jättebra för United på sikt.
Verkligen. Ja, det är väl många som har påpekat det genom åren. United har spenderat mycket pengar och investerat i truppen så att säga, men det har inte burit så mycket frukt och att man behöver titta högre upp i klubbhierarkin då. Det är ju det man gör. Och det blir spännande. Det blir någon slags befordran också för Berada. Han hade väl en lite annan roll i City. Så han blev vd i United. Visst blir
alltså, det hade ju varit sjukt om Berada hade gått i samma roll i United i det här läget.
Verkligen, det är därför man kan ta honom såklart. Mm.
Ja, men United, de behöver ju liksom få de chansen att ta någon från Citys sportsliga liksom ledning. Då får de ju göra det.
Så är det just ju bara. Det är ju så, ja, faktiskt. De får svälja sin stolthet där och bara ta det på något sätt.
De ska säga åt Ten Hag att han måste sluta titta åt Ajax håll.
Ja.
Ryan Brobby är duktig, men...
Ja.
Och det här är inte en fråga från någon som av våra lyssnare utan bara en allmän fundering. Vad ska José Mourinho göra nu då?
Ja, vad ska han göra?
Han verkar väl ha sagt nej till Al-Shabaab initialt för att han egentligen då vill vänta lite och se vad det finns för andra alternativ. Han känner inte att han behöver liksom stressa fram någonting.
Nej, och alltså så här. Jag ser det inte som otänkbart att han blir en kandidat för Napoli framöver.
Nej, jag har dykt upp lite lösningar.
Ja, exakt. Så att det kommer ju finnas luckor. Så är det ju alltid i slutet på säsongen när Serie A-säsongen är över. Att just i Italien, där roteras det ganska mycket på tränare. Så att det kommer nog dyka upp luckor för honom och kanske ta en klubb. Annars hittar han inget, då tror jag fortfarande på Saudi-spåret.
Alltså de som sitter helt säkert är väl Simone Inzaghi och Max Allegri i dagsläget, eller? Inzaghi sitter väl säkert?
Han sitter dunder säkert. Ja. Men verkligen, Napoli kommer ju byta tränare i sommar. Ja. Matsari har ju bara kontraktsäsongen ut och han har väl inte gjort så mycket för att förtjäna för länge.
Matsari ville väl avgå för någon vecka sedan. Ja. Men han bara, nej, vänta, jag har inte någon klar. Men vi kom inte bara här och titta.
Men José Mourinho, Aurelio De Laurentiis och staden Neapel känns ju faktiskt otroligt att följa. Ja,
när du målar upp det så är det ju liksom klappat och klart nästan. Det är verkligen så.
Det är inte bara det kan bli, alltså jag gillar Mourinho jättemycket, men alltså det kan ju bli sånt total härdsmält av alltihopa där. Ja. I och för sig Conte där hade ju också varit något att se. Mm. Så att jag vet inte vad Napoli ska göra, det är bara att de skulle inte ha hamnat där de hamnade, och det började ju med att de anställde Rudi Garcia som ersättare till Spalletti. och det har ju till och med De Laurentiis, som vanligtvis inte erkänner sina egna misstag, kanske gått ut och sagt att jag gjorde helt fel.
Man släppte väl också en lednings, nu glömmer jag namnet på honom, till Juventus.
Ja, precis.
Ja, det var ju någon sportslig. Sportchefen Giuntoli gick ju till Juventus.
Just det, Giuntoli var det.
Och det var ju en supervärdning av Juventus, med tanke på hur skicklig han är. Det behövde Juventus, kan man ju lugnt säga.
Verkligen, det var ju någon slags nedmontering av hela projektet efter Scudetton. Det kändes ju så.
Väntat ändå.
Ja,
verkligen. Väntat ändå. Får man ju faktiskt säga att Napoli har imploderat fullkomligt. Vi får se hur länge Victor Osimhen orkar med det där som pågår. Matarri orkar inte så länge i alla fall efter slutsignalen igår.
Men ingen orkar med honom heller.
Han stormade rakt ut i katakomberna på Al-Awad Park efter Supercup-förlusten där. Och så var De Laurentiis ute och högg mot domaren och hela italienska förbundet. Och var det? Vi låter Saudiarabien bygga sitt märke på att vi spelar fotboll. Där måste vi åtminstone få chansen att bygga vårt och så allt möjligt. Ja, ja. Sedvanligt i Italien.
Sin ordning.
Ja, det är sedvanligt där och sedvanligt i Spanien med pajkastning mellan två största klubbarna i världen. Och ja, kanske inte då ett så sedvanligt fönster beroende på hur man ser det, med att det är väldigt låst. Även om det kanske inte alltid händer så mycket i januari. Även om det kommer vara ganska låst på marknaden, så kommer vi givetvis köra en deadline-sändning i år också. Vi är bit i planeringsstadiet av den, och även om vi kanske inte kommer ha jättemycket transfersaker att prata om där och då, så det ger ju plats till andra funderingar och tankar under en lång uppesittarkväll. Hoppas ni inte vill missa det. Återkommer givetvis när vi vet mer exakt hur årets deadline day-sändning kommer att se ut. Med det sagt, tack Kasper, tack Jakob,
tack själv,
tack alla lyssnare. Vi hörs igen på torsdag.
In the supermarket you have eggs class 1, class 2, class 3, and some are more expensive than others, and some give you better omelets.
That's the wrong information. Wrong information. I didn't say that.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.